CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Turnaround Tuesday, det är valet i press på fortsatt AI och chiprelaterade aktier på Wall Street igår, men vi skakar av oss det idag och går mot en ljus öppning. Det ser grönt ut på skärmarna runt om i Europa, så också i studion där vi fokuserar mycket på tur och klöver idag. Det är den 12 mars. Välkomna till Börsmorgon. Ja, fullt fokus på spel och dobbel i dagens program. Vi pratar om utmaningar på den nordamerikanska marknaden och frågar oss vad det franska spelmonopolet vill göra framöver. Dessutom snackar vi om vad som kanske kan vara nästa Swedish Match. Det gör vi tillsammans med bettingnestorn Petter Nylander. Du har flera titlar, vi kan komma in på alla så småningom. Och i sammanhanget då kanske talangen, analytikern Oskar Rönnqvist från ABG. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Hörrni, vi står mycket och pratar om att börserna befinner sig på rekordnivåer. Vi noterar Bitcoin var och varannan dag uppe på nya all time highs. 72 000 passerade man igår. Riskaptiten är ju onekligen god. Är det då fel att tänka att även är god riskaptit när det kommer till betting?
Jag skulle väl säga att vissa bolag går helt okej. Okay. Evolution har ju öppnat relativt starkt year to date om man kollar på börsen. Däremot så kan man kolla sektorn som helhet, handlar ju på egentligen rekordlåga nivåer om man kollar på multipla jämfört med Stockholmsbörsen som helhet. Och den trendar ju tyvärr lite åt fel håll och man blir egentligen bara billigare och billigare i jämförelse då.
Så värderingarna är lägre, men operativt Petter då, hur mår
bettingbolagen? Alltså det som har hänt är att många av de skandinaviska bolagen har ju, några i alla fall, lyckats gå från regionala aktörer till globala aktörer. Evolution är ju en lysande stjärnan, 100%. Det är ett fantastiskt välskött bolag, också med god potential framåt. Men bolag som Gig, det är själv i aktiv styrelsen, Betsson med flera, har ju tagit sig från regional aktör till global aktör. Varför global har hänt är ju lite covid. Att covid var en bubbla för vissa, men för iGaming har det öppnat upp marknader som Östeuropa, Latinamerika, att konsumenterna är nu vana att betala för underhållning via nätet. Så det är spännande. Och vi ser också att reglering fortsätter som ett tema. Vi ser att Finland kommer att öppna upp för privata licenser. Frankrike diskuteras om eventuellt kasinolicenser, vilket kan dubbla den marknaden. Latinamerika licensierar allt mer, så att på liksom makronivå så är det ganska goda signaler för de aktörer som har möjlighet att agera globalt. Så att det här är en bransch som är en underhållningsbransch som växer varje år. Vi ligger ganska högt i S-kurvan i Norden, framförallt de som har omreglerat, men det här är en bransch som kommer fortsätta existera, och men nu är det ett spelet globalt, men det är reglering och konsolidering också som sker.
Mm. Men på tal då om nu konjunkturen där ute, man talar ibland om att iGaming-sektorn är ganska okänslig inför konjunkturen. Stämmer det, Oskar?
Ja, men framförallt liksom när vi gick in i den här kanske lite svagare konjunkturen för ett tag sedan då, så började man ju titta tillbaka på kanske finanskrisen, så här, vad hände då? Det man såg var ju att det var väldigt få bolag som egentligen varken tappade intäkter eller marginaler under den här perioden. Dock lite svårt att jämföra eftersom att det var en period där hela branschen hade mycket snabbare tillväxt. Men vi såg inte riktigt någon jättestor skillnad. Jag tycker inte riktigt vi ser att konjunkturen är det som kickar in just nu, utan det är väldigt mycket liksom enskilda marknader för vissa bolag som har lite mer problem. Men jag skulle säga generellt sett så går branschen relativt starkt, och jag skulle säga fortsatt relativt ocykliskt. Och det vittnar även många bolag om i deras conference calls och liknande. Mm.
Vill gardera mig lite, att det blir inte bara betting i dagens program. Vill hinna nämna några andra nyheter. På tal om konjunkturen så fick vi arbetslöshetssiffror från Statistiska centralbyrån under morgonen. Den steg i februari från 6,5% upp till 6,8%. Och så väntar vi också på viktig amerikansk inflation senare idag. Och så kan vi notera att stålrelaterade bolag har det tufft när vi ser priset på järnmalm ner på flera håll. Tynger flera, bland annat SSAB. Kanske att vänta. Dessutom så har vi sett Tokyobörsen fortsätta pressas något efter att ha kommit upp på rekordnivåer. Det går i väntans tider inför nästa vecka. Vi ska ut till min kollega Ylva Johansson i Marknadsstudion. Ylva, ge oss en uppdatering. Vad är det som händer i Japan?
Jo, men Alex, precis som du är inne på så har ju japanska börsen gått som tåget hittills i år. Slog ju tidigare den 34 år gamla rekordnivån och så sent som för bara lite drygt en vecka sedan så nådde man ju också den symboliskt viktiga indexnivån 40 000. Samtidigt så har ju också den japanska yenen försvagats kraftigt. Här ser vi hur dollarn har stärkts mot yenen sedan början på förra året. Det här är ju någonting som också har gynnat de japanska exportföretagen som till exempel de japanska biltillverkarna. Men Japan är ju ett land som länge kämpat med deflation istället för inflation. Men nu så väntas man alltså under centralbankschefen Kazuo Ueda slutligen som det sista landet i världen lämna minusräntan som man haft ända sedan 2016. Jag har tagit upp en graf på hur landets styrränta har sett ut sedan början på 70-talet. Och som ni ser så har den ju legat runt nollstrecket ända sedan början på 90-talet med några små höjningar. Så att den stora frågan är väl nu bara om man kommer lämna den här ultralätta penningpolitiken redan nu på måndag eller om man väntar till april.
Ja, ser vi fram emot nästa vecka. Tack för det, Ylva. Vi återser dig om en liten stund. Hörrni, Japan, hur är det som en iGaming-nation?
Jag skulle väl säga att det finns stor potential på lång sikt ifall det här är en marknad som reglerar. Det är ju vissa som redan har en exponering mot den här marknaden då. Det är ju en oreglerad marknad fortsatt som väldigt många länder i Asien framför allt då. Enligt mina estimat så är marknaden ganska stor, givetvis. Och jag tror att vi skulle kunna se... Kambi till exempel nämner ju det som en av sina stora tillväxtdrivare mot sitt 2027-mål som en av två potentiellt sett väldigt stora marknader. Men som sagt, det är redan aktörer som kanske är inne och har lite intäkter därifrån. Jag skulle säga att Evolution är ett sånt bolag som redan gynnas av den marknaden.
Men det bör för tydlig mot tittarna, det är en så kallad grå marknad. Den är inte reglerad men inte förbjudet att verka in på den japanska marknaden.
Ja, men precis. Det är ju hela den här gråzonen i hela branschen och det är ju att vi har väldigt många marknader där det inte finns en reglering som gör då att de här bolagen exempelvis då kör via licenser på Malta som man då har en internationell hemsida och då kan spela från exempelvis länder som Japan. Och det här är ju givetvis liksom den här gråzonen, varför man kallar det för en grå marknad då. Men det är lite som man definierar den.
Men man kan se att marknadskraften trycker på där och det brukar göra att politikerna inom sinom tid vill reglera marknaden och få in skatteintäkter. Och jag tror, vi ska ha ett perspektiv tror jag, som Oskar nämner, B2B-möjligheten för noterade bolag här är ganska god på sikt. Konsumentdelen, B2C, det är ju, där krävs ju förståelse kring japanska konsumenter, man kanske behöver en lokal partner, den kan vara tuffare. Jag säger inte att det är omöjligt, men B2B ser en stor möjlighet på sikt. För de noterade bolagen i Stockholm.
Så exempelvis då en Kambi eller en
gig där Affiliation, Kambi, Evolution och andra. Där finns det mycket kompetens på de bolag som är noterade i Norden som de japanska aktörerna kommer vilja ha på sikt.
En annan stor marknad som regleras stat för stat i USA. Igår var det väl som North Carolina tog emot spel och det kanske bara var betting man är lite mer bettingfokuserad i USA förstår jag en kasino än så länge, men det går inte så långsamt, men det går framåt.
Det går framåt, men som sagt stat för stat. Det är många europeer som inte inser att USA är väldigt delstatligt. Där ligger gravitationen. Så det kostar på och därför behöver man ofta hjälp av en B2B-aktör, en plattform eller motsvarande. Sportspel är det som har kommit ganska långt. Det är väl bara ett tiotal stater kvar som inte tillåter sportspel. Men däremot finns ju en historia i USA med tribal då, att man har kasinolicenserna landbaserat sitter på Native Americans, vilket är oerhört känsligt i USA, som vi kanske har svårt att relatera till. Vilket gör att de har lite veto, vilket gör att man är försiktig. Och idag kanske är det 6-7 stater som tillåter online-casino. Vilket gör att det blir ganska få aktörer som tjänar pengar. Sportspel är tufft. Och det krävs mycket marknadsföring, det krävs mycket arbete. Men det som har hänt i USA som är spännande är ju den här social casino-trenden med sweepstakes som är tillåtet i princip alla stater.
Vad är social casino?
Ja, det är att du i princip spelar for fun, det är gratis, man tjänar pengar istället på reklam eller att du kan köpa kristaller. Och man bygger databas, man bygger varumärken. Där kan det finnas risker med liksom, multiplayer, att man behöver hjälp av bolag som SMBC då, där jag är vd med internetsäkerhet eller med content moderation. Men det visar att marknadskrafterna är igång i USA, så att på sikt så kommer vi se fler stater som öppnar för kasino, det är helt övertygad om. Man ser också på de tredje bolagen i New York eller USA att från att det har varit lite hype så börjar de pigga på sig, de som visar traction och tjäna pengar i USA. Så att, det är fortfarande spännande men mer komplext än vad många trodde.
Men en dum fråga kanske då, men det är kasino som inte har kommit till loss än, det är där de höga marginalerna finns. Det där
är då har ju då har en 5-6-7 stater som tillåter kasino och det kommer sannolikt fortsätta. Men det där är viktigt. Men, och då, därför ska jag säga från nordiska aktörerna så är det B2B framförallt i USA som är mer lukrativt än B2C, har vi sett att några har fått ganska mycket stryk av de som har försökt gå in.
Inte minst svenska Kindred som är på väg bort från börsen, men de var ju där och fick ge upp. Jag noterade att Triple Eight inlett en strategisk översyn av sin B2C-verksamhet i USA. Det verkar ju tufft att lyckas.
Ja, det är flera saker. Dels är ju sportmarknaden är ju annorlunda. Soccer är inte så här. Så att därför tror jag Latinamerika är mer instinktivt positivt för de europeiska bolagen, för det är fotboll som gäller. Fotboll är motorn i bettingbolag oftast. I USA är en analogi till andra sporter, det kostar pengar. Europeisk marknadsföring, amerikansk marknadsföring skiljer sig ganska mycket vad gäller liksom tonträff och tonalitet. Så att man ser att de europeiska bolagen inte riktigt lyckats. Och därför tror jag mer på B2B i USA än B2C för de europeiska bolagen faktiskt. Det har vi sett hittills.
Ja, men om man kollar på B2C-operatörerna så är det ju två aktörer framförallt som dominerar här, och det är FanDuel och DraftKings. Och det man har hört då är ju liksom att det är väldigt många amerikaner som redan har haft de här apparna nedladdade sedan flera år tillbaka när de hade Daily Fantasy Sports. Och att man då gillade UX, man hade ingen anledning att byta egentligen. Och så ska det sägas att FanDuel har ju Flutter i ryggen då, som världens största operatör i dagsläget. Och de har ju också en väldigt bra, välinvesterad plattform. De har en jättebra sportbok. Det var många kanske i USA som inte kände att det finns någon anledning att byta till en konkurrent helt enkelt. Så att vi har sett två spelare dominera marknaden fullständigt. Men precis som Petter säger så är det ju på B2B-sidan så finns det ju helt andra möjligheter. Framförallt, jag menar på affiliate-sidan så har vi ju sett väldigt många bolag tjäna stora pengar. Om man kollar på Better Collective som nu har fortsatt gå väldigt starkt. Vi kan även kolla på Catena Media som har åtminstone i vissa kvartal varit väldigt, väldigt lönsamma då när de här staterna har lanserats.
Vi ska återvända till affiliatebolagen tänkte jag, men på tal om USA, om man tittar bara på operatörssidan då. Vad tror ni, hur kommer den amerikanska marknaden utkristalliseras när den väl öppnar upp? Blir det några få stora operatörer då som ett DraftKings eller ett FanDuel som
på sportspel
dominerar?
Definitivt. Det har vi lärt oss efter 20 år att det är tre brands som tjänar pengar på sportspel, och folk som Oskar är inne på är vana människor. Om du spelar sport så spelar du nästan varje vecka och liksom det är en kul förströelsesak att titta på. Du tittar på spelet eller matchen, du spelar och du sitter kanske med kompisar. Casino när det kommer, där har du plats för lite fler aktörer, man är lite mer vidskeplig, där är en jackpot, man går dit, man får en bonusmöjlighet, där är tillåtet. Så där är det mer rörligt. Och då finns det mer plats för fler aktörer att tjäna pengar. Men på sportspel, B2C, så är det om du inte går för topp 3 position så har du inget där att göra liksom per stan, ska jag säga.
Nej, men det man kan säga är ju att kasino överlag har ju högre vad man kallar för player value, så att liksom snittintäkten på en kasinokund är betydligt högre, så det är ju lättare allt annat lika att tjäna pengar. Och lite som Petter är inne på, jag tror det finns plats för lite fler aktörer inom kasino. Kollar man även i Europa och sådär så allas erbjudanden ser väldigt lika ut. Det är väldigt få som har starka liksom in-house-erbjudanden om man kollar på sin, de spelen som man erbjuder. Om vi tänker Evolution som det bästa exemplet som är väldigt dominerande inom en live-casino. Så att, det spelar ingen roll ifall du är inne på Unibet eller Betsson eller Leo Vegas, utan du kommer ju förmodligen fortfarande spela på ditt Evolution-spel då. Och därför så spelar det lite mindre roll vilken sida du är inne på jämfört med kanske en sportbok också, där många aktörer har ju in-house-lösningar och har utvecklat egna liksom, produkterbjudanden för sina olika sporter. Då.
Och därför menar jag på sportspel framförallt så blir det ett marketing war. Den som har störst marknadsföringsbudget eller mest innovativ marknadsföringsbudget vinner mest marknadsandelar. Det är så här, share of spend blir share of market liksom. Så det är dyrt, men om du lyckas bryta igenom den barriären som de här två aktörerna har gjort i USA, då tjänar du pengar och du får en stickiness i din kunddatabas.
Så go big eller go home, så typ i USA.
På sportspel,
Men en minut kort öppning här, men det är ju ett valår i USA i år. Du nämnde att många stater har redan börjat öppna upp. Vad ligger i pipeline? Vad kan man vänta sig från den amerikanska marknaden?
Ja, men så nu ser vi ju faktiskt en liten långsammare marknad på statöppningar. Precis som du sa, North Carolina öppnade precis. Vi hade ett par förra året. Vi har ingen jättestor som är i pipelinen just nu. Däremot så har vi ju givetvis förhoppningar på Texas exempelvis på sportsidan. Kalifornien verkar inte bli förrän 2028. Så där får vi nog vänta några år till, den liksom, största staten av dem alla. Men däremot så hoppas vi kanske kunna se några liksom, kasinostater reglera. Och då är väl New York, är det som många har pratat om. Det går lite fram och tillbaka. Vi har Illinois, Iowa som också är liksom, relativt stora som skulle kunna bli det. Men det är ingenting som är klubbat än så länge vad jag vet.
Men om du tar ett B2B-perspektiv här, så i och med att marknaden kommer sannolikt växa, så kommer ju B2B-aktörer, affiliation, alltså Betco, Gig, Catena med flera, Evolution, kanske Kambi om man vinner fler kontrakt, kommer ju växa med marknaden. Så att det är ju positivt, i och med att marknaden är ändå ganska tidig fas. Så att det, på sikt är det väl värt att följa den marknaden.
Mm. Men inga stora öppningar i...
Nej, ta Kalifornien som ett exempel. Där fanns förhoppningar. Det är ju den största staten. Bra BNP. Men det har ju varit liksom väldigt svårt att få igenom lagstiftningen. Det har liksom varit lite nästan folkomröstningar. Men det har ju varit besvikelse där. Så det ser inte ut att vara i korten. Texas kanske rör på sig. To be confirmed.
Får vänta lite på de öppningarna. Däremot så har Stockholmsbörsen redan öppnat. Vi ska återvända ut till Ylva Johansson.
Ja, och det är en positiv öppning på Stockholmsbörsen denna tisdag. Stiger nästan 0,5%. Det är mestadels uppåt även om vi kikar på solbolagsindex. Endast SCT, Telia och H&M handlas precis under nollstrecket. Bäst går det för Electrolux som stiger nästan 2%, följt av Evolution och Atlas Copco. Evo upp 1,5%. Bortom solbolagslistan noterar vi också att Skanska var en order värd 2,5 miljarder för att bygga datacenter i Virginia i USA. Aktien stiger svagt och så har ju Svolder släppt rapport. Substansvärdet ökade med 14% till 55,10 kronor per aktie. Stora bidragsgivare till den här ökningen av substansvärdet uppges vara New Wave, ITAB och Arjo. Men det framgår också av rapporten att man just minskat i bland annat just New Wave, Lime och Rusta. Aktien stiger i alla fall 1%. Och sen så har vi lite vd:ar som lämnar. Surgical Science vd Gisle Hennemark har beslutat att lämna posten men stannar kvar som rådgivare fram till mars 2025. Aktien faller 4%. Utbombade Starbys vd Tobias Sjögren får gå med ordbarverkan och ersätts av styrelseledamoten Jörgen Goldner som utsätts till TF-vd. Starbys lyfter istället 3,5%. Och den uppmärksamma har ju noterat att vi bara har gått igenom nyheter kopplade till bolag på S. Men efter S kommer ju T, så vidare till Traton. Barclays höjer nämligen riktkursen för Traton med 46% till 38 euro efter den starka rapporten härom veckan. Aktien lyfter 1%. Enkon däremot rusar hela 8%. Där har Berenberg inlett bevakning av verkstadsbolaget med en köprekommendation och riktkursen 105 kronor som motsvarar en uppsida på ungefär 30% jämfört med gårdagens stängningskurs. Innan vi avrundar tänker vi ska ta och kika till några danska bolag. Det är nämligen så att Morningstar har sänkt sin rekommendation för danska smyckesbolaget Pandora från tidigare behåll till sälj. Aktien stiger dock svagt. Novo Nordisk ska vi också kika till. Gick ju om Tesla i marknadsvärde i förra veckan och har fått flera höjda riktkurser under morgonen. Dels från Cowen som höjer till 1054 kronor. Det är en höjning med 14%. Morningstar har också höjt men har en betydligt lägre riktkurs på 570 kronor. Novo lyfter i vilket fall som helst drygt 1% här idag. Sist kan vi väl också ta och kika till terminerna för USA-börsen som pekar klart uppåt inför inflationsbeskedet här i eftermiddag.
Tack så mycket för det, Ylva. Vi återvänder till dig om en liten stund. Vi står och pratar om AI-utmaningar för iGaming-branschen. Vi kan återkomma dit. Jag vill hålla kvar oss på liksom, USA-spåret eller egentligen Kindred-spåret som vi nämnde där. De har lämnat den marknaden och de ser också ut att lämna Stockholmsbörsen efter att franska statliga operatören kommit in och lagt ett bud på bolaget. Och det verkar väl gå igenom. Petter, tidigare vd för Kindred den gången i tiden.
Och då heter vi Junibet,
ja. Ja, men vad säger du om budet? Det har knarrats lite om budnivån.
Alltså, vad gäller bud och sånt där, så jag har ju haft nöjet att vara ordförande för en del börsbolag sista decennier. Så att min uppfattning är att man ska ta vara på alla aktieägare. Tycker jag. Är 30% premien på all-time high, då är det svårt att säga nej som styrelse. Nu ligger det faktiskt under all time high. Jag tror Oskar som analytiker har en bättre position och har en uppfattning. Men det som är intressant är, dels är ju franska staten har sålt ner sig. De är ju minoritetsägare och de är börsnoterade idag. Jag tycker det som är spännande är ju att vi får en ny aktör som går in i sektorn och säger att de ska bli stora i Europa. Det skulle kunna höja temperaturen för investerare och för sektorn. Så att det är spännande. Det är svårt att ha en uppfattning om det är ju ett förändrat ägarbild på Kindred och sånt där. Men jag tycker det är spännande det som händer. Och förhoppningsvis så får vi se liknande saker. Att det andra gamla incumbents som rör sig in i sektorn, vilket ja, kan höja temperaturen.
Vi ska få fortsätta den tanken alldeles strax. Vi behöver Oskar på budet på Kindred och generellt kanske budnivåerna inom sektorn.
Ja, men budnivån tycker jag väl är lite i linje vad man kunde tänka sig, mycket på grund av att ja, men, kollar man på bud som man kan jämföra, vi kan kolla på Leo Vegas exempelvis, köptes ut till 11 gånger EBITDA. Här har vi ett bud på drygt 11 gånger EBITDA på Kindred. Det man kan säga liksom som så här, Kindred-aktieägare, inte jag då, utan som en generell Kindred-aktieägare är att man ligger på ganska låga marginalnivåer på grund av att man har de här förlusterna i USA, man har exempelvis dubbla kostnader för sportboken som ska fasas ut under de kommande åren, samtidigt som att man har haft ett tufft år i Belgien exempelvis och Norge, så det är flera länder där som man kommer från lite enkla jämförelsetal, och vi räknade med en väldigt stark vinsttillväxt, eller vi gör det över de kommande åren, så det man kan säga att man får inte riktigt betalt för det här i det här budet. Man har väldigt stark balansräkning, man skulle kunna liksom expandera den, göra återköp.
Samtidigt som vi pratar så visar vi en bild här bara som visar många av de utköp vi fått från börsen de senaste åren. Vi har stulit den från Affärsvärlden. Tack för det. Kindred ligger allra högst upp där. Du sa att de var ganska jämförbart med Leo Vegas som var det senaste stora lönerna. Men det är ju många som har blivit utköpt, och det här är en återkommande tanke kring branschen att
Det är konsolidering på gång, det är helt uppenbart så. Och det är också att när regleringen kommer så kommer det kostar. Det kommer skatter och det driver konsolidering. Storlek matters liksom här. Så att, det är helt klart hur marknadskrafterna ser ut. Så det kommer fortsätta med en konsolidering, helt klart. Det som också är spännande, skulle kunna vara spännande här, det är ju att Frankrike som inte tillåter spel på casino online, det pratas om, det finns en del krafter i Frankrike som vill tillåta det. Och det skulle ju såklart göra det här förvärvet att ännu mer attraktivt för Francis Ejö då, som har lagt budet.
Ja, men precis. Så både liksom, vad jag har sett i alla fall på tidigare artiklar och sådär, så är det väl, man pratar lite om 2030. Kan vara så att man kanske tittar på det ännu lite tidigare med just den här online-casino-regleringen potentiellt sett då. Och Unibet eller Kindred har ju historiskt sett varit ganska duktiga på att marknadsföra sig via sport och kunna få lite cross-selling in på kasinokunder som är väldigt lönsamt. Så att jag tror att liksom FDJ här som nu vill köpa upp Kindred gör en ganska bra affär på det sättet. Samtidigt som Kindred utvecklar ju en egen sportbok som förmodligen är betydligt bättre än vad deras egna är i dagsläget. Då, som gör att det här är två saker de lite kanske får gratis när man köper det här bolaget.
Man kan säga det som man ska inne på. Motorn i den här branschen är två saker. Det är två nyckel som man ska ha koll på om man är operativt ansvarig. Det är ju CAC. Vad kostar det för färva ny kund? Och vad är lifetime value? Och sportspel har visat sig att det är billigare att få in sportskunder, för det är en bredare marknad. Och sen så är man väldigt duktig på CRM och lojalitetsmotorer för att driva en lifetime value, att kunden är nöjd och stannar längre. Det är de saker, storheterna man behöver förhålla sig till. Och har man koll på det, då har man en välskött och lönsam verksamhet.
Vi pratar mycket om Nordamerika och så, men om vi håller oss kvar vid Europa, händer kanske grejer i Frankrike, ni båda inne på. Det rör på sig också på andra sidan Östersjön i Finland.
Finland rör på sig, och där har vi haft nästan en kopia på den svenska marknaden när vi har Veikkaus, som då är finska spel ungefär. Vi har en liten annorlunda situation med PAF, de är Åland penningautomatföreningen då, som har varit liten utmanare då inom en gråzonslagstiftning. Men nu har finska staten sagt att de ska reglera marknaden i linje med vad jag sett i många europeiska marknader, vilket är positivt och spännande för aktörerna. Oklart vad som kommer hända i mellanperioden, vi ser nyheter kring Betsson och så vidare, men det är positivt att då kommer det bara vara Norge kvar i Norden som inte har reglerat den här marknaden.
När man pratar om regleringar så kan man ju både prata om det som en jättestor möjlighet, men det känns ju också som att vi har haft nyheter längs vägen om olika bakslag när regleringarna kommer. Tyskland är väl en sån nation där, jag minns att bolagen för några år sedan pratade om att det var väldigt svårt att fortsätta att verka, och man kanske till och med slutade göra det. Så det är inte bara liksom möjligheter utan också risker, Oskar?
Ja, men verkligen. Och igen, liksom, när man kollar på aktierna så vill man ju kolla på risken på kassaflödena. Och en reglerad marknad är ju inte bara positivt. Och det kan vi ju se på... vad kan vi ta? Vi börjar med Nederländerna och de hade ju sin cooling off period. Så att man börjar med att man reglerar marknaden, vilket alla ser som positivt. Men det kommer givetvis in spelskatter som gör att marginalen pressas. Samtidigt som att man var tvungen att vara stå utanför marknaden i ett antal månader och tappade väldigt mycket intäkter på det. Vi kan även se ett exempel som Kindred har haft jättetufft i Belgien sedan ganska precis ett år eller lite mer än ett år tillbaka. Då. Och det är för att man sänkte då limiterna på hur mycket du får sätta in som spelare från 500 euro till 200 euro. Och det här slog ju på Kindred som en av marknadsledarna. Därför då spred folk bara ut sina deposits ännu mer helt enkelt. Och slå på marknadsledaren. I Tyskland så ser vi limiter på hur mycket man får spela på varje liksom, slottspin då kan man säga. Vilket gör att den här marknaden har en kanalisering. Alltså personer som spelar på reglerade aktörer är... Jag skulle inte kalla det för obefintlig, men den är väldigt, väldigt låg. Så det är många som helt enkelt struntar i den marknaden. Och det är ju givetvis i Tyskland, det är en jättestor marknadspotential. Men det är en extremt liten marknad för de flesta stora spelarna.
Och det är ett sådant tema, det här med kanalisering då. Mm. Hur många som spelar via reglerade marknaden, hur många som spelar utanför. Och jag brukar säga det, och när jag tittar på, den datan är ju liksom lite opolitlig, men ändå ungefär, man kisar med ögonen, att det är ungefär så när jag... Tidigare jobbade med lobbyn inom Unibet, brukar säga det att om vill man kanalisera 90% av marknaden, då behöver man ha upp till max 10% skatt. Sätter man 50% skatt, då kommer 50% av marknaden utanför och så vidare och så vidare. Det är lite Laffer-kurvan. Man tror att man får in mer med skatteintäkter när man höjer licensavgifterna eller ännu mer rinner det ut. Så att jag tror att någonstans vi sitter i ekvilibrium här i Europa på 15-20%. Det är lite on the high side skulle jag säga. Då får man en ganska mycket leakage. Men vissa marknader, och jag tror att de kommer lära sig, så ser man om man sätter för höga barriärer för branschen, då får du ingen kanalisering. Men det tror jag liksom marknadskrafterna kommer att hitta en balans där. Men det som jag tror är positivt med reglering, om man tar lite längre perspektiv, det är ju att analytiker som Oskar kan liksom göra en mer predictable DCF-snurra och säga, men för nu är det så här, jag kan inte räkna på den här marknaden, jag bara säger ett noll på den i värdet på aktien. Men när man går igenom det här molnet och kommer ut på andra sidan hyggligt som ett bolag så kan man ju räkna på det och lite mer predictable. Men jag säger i den här orostiden så säger jag att då är B2B-aktörerna kanske mer spännande. För dem är ju reglering bara positivt. För tidigare kanske vissa aktörer var stigmatiserade av incumbents, men nu säger man vi jobbar med de bästa. Ni är bäst. För ni har lärt oss i en privat marknad. Så att för B2B är reglering oftast positivt. För B2C kan det komma med en kostnad, men om man kan bryta sig igenom den här vallen och kan bära de kostnaderna så blir det, om man är noterad, kanske mer predictable för analytiker att räkna på. Mm.
Men på tal om B2B och kanske vara bäst, det som är störst på Stockholmsbörsen och eventuellt bäst inom sitt gebit, Evolution som är en producent av spel och slots till operatörerna som onekligen verkar gå väldigt bra och som förvånar kanske många mig i alla fall att man tycks vara så pass mycket bättre eller att man lyckas hålla konkurrenterna bakom sig och fortsätta växa.
Ja, det är helt fantastiskt. Det hade nog ingen trott för 10 år sedan, men det är ett fenomen och det är otroligt välskött. Det är har visat sig vara en svårkopierad modell. Där de lite kämpar som lite Red Ocean, det är de här förvärvet av Net Entertainment och de här
och det är slots...
Ja, vanliga slots. Och den har blivit lite generisk, så där finns många lite större bolag som köper loss sån IP och kör själva liksom med full marginal. Så det gäller att hitta innovation där också med jackpottar och sådär. Men det tenderar att bli mer generiskt. Men det de gör med Live Casino är svårt och dyrt att kopiera. Och de har visat sig vara en category leader. Och det här är ju en global marknad, de är en global aktör. Så att, jag tycker det ser bra ut för dem också.
Ja, men verkligen. Och jag tror att om jag kan ta generella narrativet på Evolution så tror jag att folk tror att det är lite lättare att kopiera än vad det faktiskt är. Det är betydligt större investeringar och betydligt, vad ska man säga, mer välinvesterad infrastruktur än vad jag tror att gemene man kanske tänker om det här. Sen ska du säga att det här är ju ett skalspel. Att Evolution är på live casino-sidan betydligt, betydligt större än de flesta av sina konkurrenter. Då. Och vilket gör att de kan investera på ett helt annat sätt och vad ska man säga, hålla konkurrensfördelarna på ett väldigt liksom, komfortabelt avstånd. För det man får tänka på är att du som slutkonsument, du vill ju bara spela på det bästa spelet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Även ifall det är liksom 1% bättre så kommer du ändå spela på det bästa spelet. Du har ju inget riktigt incitament för att du får egentligen samma, vad man kallar för liksom return to player. Så du får ju samma avkastning på dina spel ifall du spelar på roulette, även ifall du spelar hos Evolution eller hos konkurrenten Pragmatic. Så att du vinner ingenting egentligen på att spela på Evolutions konkurrent rent monetärt, och då vill du bara ha den bästa user experience som du kan få.
Just det, så då faller min nästa fråga, men jag tänkte säga att när det ändå verkar vara så, varför inte operatörerna själva utvecklar detta, men det är en skalfördel att vara så stor och förse så många operatörer med sina spel som man helt enkelt kan
sprida ut sina risker. Man vill lägga pengar mer på liksom frontend, på BI, marknadsföring, det är som inte värt det. Man kan tänka sig att man gör hybrider, att man liksom white labelar en lösning. Kanske för landbaserade kasiner på sikt, att man vill ha det i någon form av hybrid, omnikanal, att ha en studio på kasiner, det kan man spela online. Som man kanske samarbetar med en aktör som Evolution.
Men på tal om Evolution då, vi har pratat om USA och att det är nästan som att staten är enskilda länder, och där har väl Evolution då behövt göra olika studier i olika delstater för att visa på att man är på plats. I Europa funkar det väl inte så, nu ska jag inte hitta på saker, men finns det ett scenario eller en risk med att man skulle kunna se, på tal om regleringar, att man ställer liknande krav här i Europa, att man ska ha studios lokalt på plats?
Ja, men jag skulle säga, man kan ju se det på två sidor också. Så för det första så nej, det är ju inte riktigt på samma sätt i Europa. Man behöver inte ha liksom, du behöver inte ha en studio i Sverige till exempel, utan den kan du streama från ett annat land, och det är helt okej. Sen ska det sägas att det är klart att skalbarheten försvinner lite grann när du behöver ha en studio i varje delstat. Men du får också tänka på att konkurrensfördelarna, eller vad ska man säga, vallgravarna att ta sig in, inträdesbarriärerna blir också enormt höga. Tänk då liksom att du är en operatör eller en konkurrent som hela tiden måste investera i en ny studio i varje stat. Den inträdesbarriären kommer bli ganska hög ifall inte du har samma skala som Evolution. Så att man kan se det på två olika sätt, men nej, jag tror inte, vi har inte hört så mycket om att man ska göra samma sak i Europa.
Jag tror otroligt som det går bra för Evolution, och på tal om att det går bra för den, det här är ett bolag som också Oskar har ägnat sig en del åt återköp genom åren. Här är en graf du tog med dig, för att det går väldigt bra för Evolution, det sprutar in pengar. Du har en take på att du tror att detta kommer kunna fortsätta för Evolution och att det kommer vara en ganska god affär för aktieägarna.
Ja, men absolut. Vi tycker fortfarande att Evolution är köpvärd här, och man kan börja på liksom den mörkblåa linjen man kan se här, så ser man att framåtblickande, ja, men det är vinst per aktie egentligen och på konsensusestimat, och den fortsätter uppåt hela tiden, och man kan se att det här är en av de kanske bästa trenderna vi har sett av något bolag någonsin på Stockholmsbörsen om man kollar rent vinst per aktie. Däremot så kan man se på den ljusblåa linjen då att aktien har ju verkligen inte varit lika linjär liksom som den här vinsttrenden har varit. Så att, däremot så kan man se då att varenda gång som aktien dippar och ser, framförallt om man tittar på multiplar, att den kommer ner på väldigt låga nivåer, attraktiva nivåer, så ser vi att bolaget tenderar att sätta in återköpsprogram. Samtidigt som att vi har nu sett två senaste gångerna att Martin Karlsund har vänt på spargrisen och köpt lite aktier privat också. Då, som oftast har varit en liten trigger för en uppgång sen, lite en så här, reversion to the mean om man ser så på vinst per aktietrenden. Då. Så att Jag tror att det här kommer kunna fortsätta att så fort aktien tar lite stryk. Det här är ett bolag som har en extremt fin balansräkning, jättefin kassaflödeskonvertering, extremt stabil operationell utveckling historiskt sett, men väldigt liksom, ska säga, förutsägbar vinsttillväxttrend. Och så fort aktien kommer ner så sätter man in återköp, man sätter även in, eller man gör lite insiderköp då som vd som ger support för aktien helt enkelt.
Och den här bilden visar väl egentligen samma sak då, men gissar att värderingen har kommit ner?
Precis, värderingen har kommit ner och den ligger ju bra bit under snittet. Sen ska sägas att det är klart, Evolution har ju haft en betydligt högre tillväxt som är en stor del i vad multipeln är förstås. Men det man kan säga här är ju att jag tror att vi kan fortsätta se lite trend på att man delar ut ungefär halva vinsten, eller nu faktiskt lite mer än halva vinsten, men även liksom med fina balansräkningen, fina kassaflödet, att man skulle kunna få in ännu fler återköp. Och bara för att ta det här i perspektiv, så nu handlas man då på liksom 16 gånger EV/EBITDA på framåtblickande siffror. Och för att sätta det i relation så har man gjort sina förvärv. Om man tänker på kapitalallokeringen här, så köpte man BTG, Big Tiger Gaming, och så köpte man även No Limit City för drygt 15 gånger EBITDA. Och jag argumenterar väl då för att liksom den egna aktien, med tanke på att man har 85% av sin verksamhet är live, där har man den absolut bästa positionen. Du har, det är den mest attraktiva delen i hela värdekedjan. Och att man då kanske till och med kan se att ens egna aktie är lite mer attraktiv än att fortsätta gå på förvärvsspåret som vi, ja men Petter nämnde det liksom med Netent och sådär. Det är kanske inte det som har gått bäst i Evolution, utan det är ju den organiska tillväxten i live framförallt som har varit den stora drivaren för den här aktien. Så lite som du var inne på där med Swedish Match, att man kanske liksom ser en pressad värdering och att man motar det genom att använda sitt fina kassaflöde till att köpa tillbaka sina egna aktier. Mm.
Jag tror man måste ha två tankar i huvudet samtidigt när man investerar, om man vill investera i den här sektorn. Det är att man bor i Sverige och så tycker man att det här är ganska mogen bransch. Det här har varit mainstream länge, jag ser på tv, radio och så vidare. Men i ett globalt perspektiv så är det fortfarande ganska tidigt. Om man tittar på Latinamerika, du nämnde Asien, Östeuropa och andra länder. Och då finns det då aktörer på Stockholmsbörsen, Norden, som har lyckats ta sig till en global position och som kan liksom följa den här makroglobala trenden. De bolagen är spännande. Och är du kvar här och inte lyckas bryta ur och ha liksom en strategi, ett momentum globalt, så kanske du blir mer pressad. Men Evolution är ett exempel på en global champion inom sin kategori. Så att och den makrotrenden är positiv.
Det är det som skulle kunna fortsätta. Men bara för att avsluta Evolution-snacket, Oskar, din tanke, vad är liksom den största risken, utmaningen för det här bolaget?
Ja, men om man kollar på risken i Evolution, de har ju förstås väldigt mycket oreglerade intäkter som de flesta ser som den stora risken, och man har ju även en ganska stor, som många påpekade nu i samband med Q4-rapporten faktiskt, att man har en relativt stor kundkoncentration. Däremot så tror jag att den liksom riktiga kundkoncentrationen kanske inte riktigt är lika stor som folk tänker, och det är ju mycket på grund av att man använder sig av såna här aggregatorer, att liksom en mellanhand då, att en av de största kunderna kanske har jättemånga eller liksom ibland tiotals eller hundratals andra kunder. Så att slutexponeringen mot liksom, jag ska säga, de slutliga operatörerna tror jag är lite mindre än vad folk kanske tror. Givetvis liksom den binära risken är ju att det händer någonting på de oreglerade marknaderna. Många har pratat om att USA exempelvis skulle kunna tvinga Evolution att stänga ner vissa oreglerade marknader. Vi har sett, jag ska inte gå in på för mycket detaljer, men Entain har ju precis signat ett avtal med brittiska åklagarmyndigheten när de har gått ur väldigt många oreglerade marknader. Men vi kan även se här då att efter den här blanka rapporten som kom 2021 så gjorde New Jersey's Division of Gaming Enforcement en utredning som vi nyligen fick ett svar på, som då visade att de inte tycker att Evolution gör något speciellt fel eller att de är i fel marknader. Och då är ändå Evolution kanske en av de liksom leverantörerna i branschen som har exponering mot flest gråa marknader. Så att det är klart att liksom den risken är ju det som gör att bolaget handlas på lite lägre multiplar än vad det kanske annars hade varit om det inte hade funnits den här oreglerade gambling-exponeringen. Men vi tycker att den är mer än inprisad i aktien idag.
Vi ska fortsätta prata om de olika bolagen lite mer specifikt innan vi stänger igen det här programmet. Men först ska vi titta till hur det går på Stockholmsbörsen. Hur ser det ut, Ylva?
Jo, men Stockholmsbörsen lyfter ytterligare, Alex, upp över 0,5% i detta nu. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi fortsatt några bolag som handlas ner oss. Det är Sinch som är ner 1%, 1,5 ungefär. Getinge, ABB och Telia handlas runt nollstrecket. Electrolux däremot är det betydligt bättre drag i aktien, upp nästan 4% nu. Har ju fått en upprepad köpreke från Kepler som också återupprepar riktkursen på 120 kronor. Annars noterar vi att Kinnevik stiger 2%, Evolution upp 1,5%. Jag tänkte även vi skulle ta och kika till Volvo som lyfter 0,5% här idag. ACT Research har nämligen gått ut och höjt prognosen för lastbilsmarknaden i Nordamerika, som är en väldigt viktig marknad för just AB Volvo. Sen har ju Skanska också fått en order värd 2,5 miljarder för att bygga datacenter i USA. Aktien stiger nästan 1,5%. Svolder däremot ner 0,5%, har ju släppt rapport här idag som visade att substansvärdet ökade med 14% till 55,10 kronor per aktie. Sen har vi lite vd-rokader. Surgical Science vd Gisli Hennemark har beslutat att lämna posten. Aktien backar 1%. Sen har vi utbombade Starbreeze som meddelar att vd Tobias Sjögren får gå på dagen. Även den aktien ner ungefär 1%. I BE Group så verkar det som att man kommer få ny ordförande. Anders Rothstein har nämligen föreslagits av styrelsen till ny styrelseförande i Storgrossisten. Traton har fortsatt få höjda riktkurser efter sin pangrapport här om veckan som fick aktien att rusa. Nu senast så är det Barclays som höjt riktkursen med 46% till 38 euro. Aktien stiger 1,5% idag. Desto mer lyfter däremot verkstadsbolaget Engcon som är upp hela 8%. Där har Berenberg inlett bevakning med en köprekommendation och riktkursen 105 kronor som motsvarar en uppgång på 30% jämfört med gårdagens stängningskurs. Sist tänkte jag att vi skulle ta och kika till en av de större kursrörelserna här idag, nämligen lilla tredjeskrivarbolaget Freemelt som rasar över 30%, vilket dock är mindre än rabatten på närmare 50% i bolagets nyemission där man tog in 66 miljoner kronor. Sen kan vi väl också nämna det att Erik Thedéen, riksbankschefen, har ju hållit ett anförande i finansutskottet där han bland annat sagt att han tror att räntetoppen är nådd och att om läget fortsätter att se så här gynnsamt ut så kan vi få en räntesänkning redan här första halvåret.
Tack så mycket för den uppdateringen, Ylva. Klockan går fort, man har roligt. Vi får rycka tussarna här in på upploppet för att hinna med allting. Innan vi går tillbaka till betting vill jag bara kort säga att medan Ylva stod och berättade om kursrörelsen där så fick vi besked om att Nordic Paper har handelsstoppats på Stockholmsbörsen. Får se om det kommer någon nyhet eller klargörande kring detta om en liten stund. Värt att följa. Men nu tillbaka till iGaming. Vi har pratat om Evolution. Jag skulle vilja prata om Betsson också på tal om intäkter från oreglerade marknader. Det finns ju ett tema kring det här bolaget som man ofta kommer in på. Det är nämligen Turkiet och hur stor del av intäkterna som kommer från den marknaden som inte är särskilt grå utan ganska svart egentligen. Eller?
Ja, det beror lite på exakt hur man definierar det där, och jag tror att frågar du fem olika personer så kommer du kanske få fem olika svar på just liksom hur den marknaden ser ut. Men det vi vet i alla fall är väl att det är en oreglerad marknad, eller på samma sätt egentligen, de har väl ett monopol egentligen då. Och kollar man på Betsson så är ju det vi tittar på egentligen är ju de här licensintäkterna som man kallar det. Det stod i Q4-rapporten för 26% av intäkterna. Vi vet inte exakt hur många av de här 26% som kommer ifrån en viss kund då, som heter Realm Entertainment som vi tror då har en väldigt stor exponering mot Turkiet. Så att det här är ju en B2B-kund, det är ju Betsson opererar ju inte själva i den här marknaden utan det är ju via då som sagt en annan operatör som för övrigt är licensierad på Malta. Och då igen kommer vi ju till det här gråa, oreglerade spacet, hur man ska se på risken i en sån här marknad. Vi tycker väl att det ska vara ganska hög risk på den här marknaden. Vi kan ta generellt en team som vi pratade lite om tidigare, de hette GVC tidigare. De skänkte ju bort sin verksamhet i Turkiet 2017 då, när de skulle göra en stor merger med Ladbrokes. Och det är väl någonting som kanske indikerar på att marknaden inte sätter ett jättehögt värde på de här intäkterna. Och även då kan vi kolla på Betssons multipla just nu. De handlas på P7, de handlas på EBITDA 4. Och det här är ju givet liksom väldigt, väldigt lågt jämfört med många andra bolag, även liksom i gamblingbranschen generellt. Och det tror vi är mycket på grund av att man har sett att andelen B2B-intäkter, de här licensintäkterna, har ökat och att man tror att en väldigt stor del av dem just kommer från en enskild kund.
Men bör man, på tal om att prata förut om återköp och så, på de här låga nivåerna, är det något som egentligen generellt borde figurera mer inom sektorn?
Jag tycker absolut det. Och då kan vi igen se liksom värderingarna är jättepressade. Kollar vi på Betsson, de balanserar ju lite grann. De vill ju göra ganska mycket M&A och de har gjort lite förvärv. Exempelvis, de köpte Bet First nu. Men jag kan väl igen argumentera för att för det första så tycker inte jag att Betsson har haft kanske den bästa utvecklingen på de liksom lite mer konkurrensutsatta, reglerade marknaderna. Betsson har i stort sett varit superduktiga på att gå och hitta nya spännande marknader. De har exempelvis i Latinamerika så var de ju snabbt inne i Peru. Det finns många andra, ska man säga, tillväxtmarknader som de har varit väldigt snabba och väldigt lönsamma i. Sen nu när de väljer att köpa exempelvis ett Bet First för 12 gånger EBITDA, man själv handlas på 4 gånger EBITDA, så kan väl jag argumentera för att man kanske skulle välja att allokera kapitalet till att köpa tillbaka sin egen aktie lite grann. Man har också en jättefin balansräkning, det är fint kassaflöde. Men då igen får man ju balansera det här. Vill man istället för att köpa tillbaka sin egen aktie och kanske liksom behålla sin koncentration mot den här B2B-kunden eventuellt då, alternativt att man vill diversifiera sig lite grann och ja, men ha exponering mot fler länder och kanske fler liksom reglerade intäkter. Men jag tror nog att, eller min bild av det hela är att jag tror att man kanske skulle kunna skapa lite mer aktieägarvärde genom att göra lite återköp på de här nivåerna.
Mm. Petter, tankar om Betsson?
Ja, men Betsson är, man får ändå ge Betsson mycket. Pontus som är vd, han har varit vd nu i 20 plus år. Ägarbilden har varit väldigt stabila, ägarna har varit väldigt lojala. De har varit en plantskola för hela branschen, här branschen. Och de är väldigt duktiga på exekvering i framtidsmarknader som Östeuropa, Latinamerika. Jag tycker det är imponerande det de gör. Visst, det finns det risker, men i grunden så är de otroligt duktiga på att driva sin business. En bra B2C-aktör, blanda organisk tillväxt med förvärv. Så att jag tycker det är ett väldigt imponerande bolag och det är intressant att se. Eller, jag tycker det är imponerande att se lojaliteten både i liksom management och ägare, hur långsiktiga de är.
Mm. Och en liten annan strategi. De är ju i Sydamerika bland där de inte har valt Nordamerika.
De har ju varit inne och doppat tårna, har lite B2B där. Men de är ju osentimental. De är långsiktiga. De räknar. De är inte liksom alltid inne för liksom plisa någon analytiker från kvartal och prata liksom lite mirage in the desert, utan de säger, vänta, vad är lönsamt? Hur använder våra pengar bäst? Så upplever jag dem. Väldigt duktiga på att räkna den här CAC-LTV-ekvationen. Så att de är en duktig operatör, men varit med länge, de liksom, det är no nonsense.
Från operatörerna till inkastarna, affiliatebolagen som där du är verksam, Petter. Här har vi väl Betco får vi väl säga är den största i detta, men vi har Gig bland annat som har ett ben här, vi har Catena Media som vi nämnt under programmet, vi har en graf här där de båda följer sina affärer här, Better Collective senaste år ungefär i grönt, Gig tror jag är blå här och Catena Media är röd här. Är det fair att säga att Better Collective har gjort det bra senaste året, Catena Media har haft stora problem?
Ja, men det kan man absolut säga. Better Collective har ju haft ett fantastiskt år bakom sig med egentligen bara en Q4 som kanske var lite svagare i relativa termer på grund av att man hade tuffa jämförelsetal då egentligen. Men absolut, jag tycker att de har gjort helt rätt strategi. De var ju väldigt tidiga med att dra in mer liksom revenue share-kontrakt då, att man ska dela på de här intäkterna istället för att ta det man kallar för då CPA, alltså de här upfront-intäkterna. Och man har ju fått betalt för det. Sen ska det sägas att under förra året, jag menar 2023 gick aktien jättebra och under 2022 gick aktien jättedåligt. Och det var ju framförallt under 2022 då som man valde att ta de här revenue share-kontrakten med liksom, du skjuter på intäkten och vinsten i framtiden samtidigt som du hade kunnat sminka upp dina siffror kanske lite mer kortsiktigt. Och aktien gick ganska dåligt under den här perioden. Men sen så var det någon liten liksom trigger i marknaden när man förstod att det här är väldigt lönsamt. Och igen som Petter är inne på, lifetime value mot CAC då, eller man ska säga. Man pratar ju väldigt mycket net present value på de här kunderna i, ja, men när man skickar dem på revenue share-kontrakt. Och allt annat lika så vill man ju ha ett högre net present value då än vad man hade fått up front.
Men bara så, vi hänger med. Revenue share, det verkar vara det som alla går för här. Man tidigare har kört mycket mer på CPA, att man liksom mer skickar första kunder eller blir stabilare på det här
sättet. Revenue share är prestationsbaserat då. Levererar du kvalitet så får du betalt för kvalitet. Så att det är de bolag som har lite mer självförtroende och lite mer som Gig eller Betcov som kan göra. Och det är inte alltid alla stater är tillåtet heller, USA framförallt. Men det är open books och det är transparent för alla, för den operatören och för Gig. Så att det är ju där, som Gig har ju 70% av sina intäkter från RevShare. Och det är ju kvalitetsstämpel att man har det. Och det skapar kvalitet och trovärdighet mot operatörerna och för plattformarna. Så att det är där branschen går mot.
Mm. Verkligen. Och sen så har ju Better Collective, vi har ju sett en trend kanske att det är många av de stora operatörerna som väljer att arbeta med de lite större affiliatebolagen, att man inte vill ha, det finns ju extremt många affiliatebolag, att man kanske inte vill jobba med alla de här små. Och då har ju Better Collective, när de börsnoterades för ett antal år sedan, så började ju de egentligen, eller de var väl redan lite inne på det innan, att man ville konsolidera branschen och att man ville vara väldigt, väldigt liksom, nära sina kunder. Man ville ha size samtidigt då som man också vill ha väldigt liksom, content-drivet erbjudande. Better Collective fungerar ju mer eller mindre som en mediasajt numera. De har ju liksom hundratals miljoner återkommande liksom, besökare på deras hemsidor. Så att de är, kan man säga, kanske lite mindre liksom beroende av Google och lite mer liksom organisk trafik då, som man är väldigt duktig på att skicka.
Betco tog ju in ganska mycket pengar nyligen, drygen och en halv miljard. Och det är enkelt att tänka på, tal om att vi pratar om konsolidering i branschen även inom affiliate. Det står Gig representerat här i studion, men liksom, man kan tänka sig vad Betco ska använda de pengarna till. Bara på den här kursgrafen fanns det ju, eller den där dagen när den nyheten kom ska jag säga, så minns jag att det var stora rörelser, inte minst i Catena Media. Har du några tankar om vad Betco borde göra?
Nej, men jag tror att, jag tycker det var helt rätt av Better Collective att ta in pengar. Man handlades just i skrivande stund då på 15 gånger EBITA då, förvärvsdrivet bolag som man kan titta på, EV-EBITA-multippen. Man har historiskt sett handlat på ungefär 12 gånger, så att du har, samtidigt då så är det ju en bransch som är jättepressad på sina multiplar, så att värderingen var i relativa termer ganska hög på Better Collective, samtidigt då som man hade en väldigt hög skuldsättning. I alla fall på liksom våra estimat på Q1-siffrorna så skulle man vara uppe på 4,2 gånger net debt mot EBITDA då. Eller om man kör en liksom proforma baserat, man stänger ett väldigt stort förvärv i Q1 på 3,8 gånger enligt våra beräkningar då, inklusive alla earnouts som ska betala tilläggsköpeskillingar då. Så det man gjorde nu var att den gick från 3,8 ner till 2,6 gånger, vilket gör många investerare kanske väldigt mer liksom komfortabla med den siffran. Samtidigt som du tar ner skuldsättningen kortsiktigt, mer komfortabelt för investerarna, samtidigt som, och bankerna för den delen också kanske, som man har lite lån till, samtidigt då som du har ju en bättre pipeline på om du vill göra förvärv i framtiden då, när man har tagit ner skuldsättningen redan. Den beter man ju av ganska snabbt när man har fina kassaflöden då. Men jag tror att, personligen så tror jag att det kanske inte kommer liksom ett jättestort förvärv i närtid. Nu ska man integrera det här Playmaker, utan det var snarare att man kanske kortsiktigt ville ta ner skuldsättningen lite grann och förbereda för att göra nya förvärv om ett par kvartal skulle jag säga. Catena Media givetvis gick upp väldigt starkt och den enkla, ska man säga, bilden man kan se där är att Better Collective äger ungefär 8% av Catena Media idag.
Men är det samma sak här, Petter, att det finns tydliga skalfördelar inom affiliate-delen, att man här kommer det utkristalliseras några stora?
Definitivt gör det. Om man har mer avancerad plattform, bättre processer, så är det stora synergier. Men du ofta vill du köpa, dels vill du köpa kanske fler kunder, men också vill du kanske expandera geografier, du vill köpa URL:er då som rankar bra i attraktiva nya geografier. Så att, men det är en konsolidering som pågår och det kommer fortsätta. Och det är också det faktum att det har varit tufft kanske för iGaming-sektorn att börsnotera sig de sista ett och ett halvt åren, så är det många aktörer som gärna säljer sig till en noterad aktör som har gått igenom det, som har allting på plats. Och det finns ett bra arbitrage mellan, förhoppningsvis ibland, mellan den onoterade aktien och
just det. Den noterade. Är Gig till salu?
Är man på börsen är man alltid till salu varje dag. Det är bara att köpa. Men Vi har ett bra momentum, vi har liksom en bra value creation plan, så att vi är väldigt nöjda med hur bolaget står och går och den potentialen ser framför oss. Men som sagt, allting har ett pris.
Spännande. Hörrni, tiden rinner ifrån oss. Jag vill bara säga något väldigt kort om också Kambi. Ett bolag som har haft det ganska kämpigt på börsen senaste tiden och som går igenom ledningsförändring. Anders Ström, storägaren, kommer tillbaka som ordförande. Man ska hitta en ny vd och man ska förhoppningsvis kanske hitta både nya marknader och nya kontrakt.
Absolut, Kambi har haft det jättetufft och inte minst nu när man satt ut i sin 2024-guidance, vilket var betydligt under marknadens förväntningar. Och jag tror att liksom till viss del då så har man nog lite tufft kanske med det nya Kindred-kontraktet som man nämnde ganska kraftigt då i conference-callet. Man har ju då det här nya kontraktet som är mellan 2024 och 2026 då, där vi eventuellt ser att man kanske har fått en lite sämre villkor för dem då. Det här slår ju direkt egentligen från och med 1 januari nu 2024 som kommer in i siffrorna. Men trots detta så är det ju även lite svagare underliggande siffror som vi inte heller tycker att det är inte helt bra. Sen så igen, aktien har straffats väldigt, väldigt hårt. Vi handlar... gillar ju egentligen inte att prata på liksom EV sales-multiplar, alltså multiplarna på liksom försäljningen, utan man vill ju titta lite längre ner. Men Kambi har väldigt, väldigt pressade marginaler just nu. Och egentligen, rent matematiskt, så är ju det här precis lika skalbart som ett Evolution. Det är klart att få 70% marginaler som Evolution är ju lättare sagt än gjort då. Men man kan även ha med sig att Kambi har haft marginaler som har varit uppe på 48% på liksom EBIT-marginalnivå då, på peaken. Så att jag tror att och nu så ligger vi och estimerar på någonstans runt 8% marginal i 2024. Mm. Så att man har extremt stor marginalexpansionspotential när man börjar växa snabbare än att liksom, ska säga, offsätta de här kundtappen som man har. För det måste man ändå säga att vi har Penn, vi har Kindred och sen så har vi även BetCity då, en kund som vi förväntar oss kommer migrera över till en annan plattform då över de kommande åren. Men underliggande så växer man fortfarande väldigt, väldigt starkt.
Peter, är det tuffare att vara B2B inom sportbok?
Det är en väldigt komplex...
Evolution till exempel.
Spontant skulle jag säga ja, men det är för att jag kan det bättre än Evolution. Men jag är inte säker på det faktiskt. Men i princip är sportbok väldigt tufft. Det är väldigt naivt att tro att man kan ta det in här och så har man det bara där. Utan det är här konsumenterna kräver ständigt nya innovationer. Det är hela live-spelsmotorn med alla dess algoritmer, AI med mera är krävande. Och Kambi har liksom ett strukturkapital som är betydande. Det är mycket talang i Kambi. Så de har en bra produkt, de har mycket bra människor, så strategiskt så är de starka. Sen har de då en utmaning med rörlighet med kunder, nya och gamla och så vidare. Men det är en komplex produkt, det är svårkopierat. GIG har en egen produkt, men de är en tier 1-aktör.
Men också sportbok som ni...
Ja. Mm. Men Kambi är ett respekterat bolag från, liksom, från kundsidan, det så är det. Så att, strategiskt är de starka, ska jag säga.
Avslutningsvis då, mina herrar, nu har vi pratat iGaming och betting. Om man skulle betta i sektorn, pratat om olika delsegment, vad vågar ni sätta pengar?
Alltså den logiken menar jag är borta. För att det som är komplext, alltså, man kan inte säga B2C affiliation, utan man måste titta på specifika bolag. Därför är det värt att prata med eller läsa sånt som Oscar och andra analytiker i branschen. Det är så väldigt bolagsspecifikt just nu, hur bolag manageras, hur ser ägarbilden ut, hur ser styrelsen ut, hur ligger de strategiskt, så att, vad är värderingen. Så att man måste plugga på per bolag, menar jag, inte per liksom kategori, utan det har blivit mer komplext än så. Jag vet inte om du håller med.
Nej, men absolut, det är jättestora skillnader mellan bolagen i branschen. Nu råkar vi ha liksom våra två favoriter i Evolution och Kambi i dagsläget, och som är de här liksom två B2B-leverantörerna. Och det är också två helt olika djur. Evolution är ju, vi brukar kolla på liksom risken i bolaget, så kollar man mycket på hur estimatrevideringstrenderna ser ut, och där kan man ju se att det har varit historiskt väldigt liksom låg operationell risk. Man har mött förväntansbilden väldigt bra och det är extremt stabilt. Så kassaflödena är relativt, jag skulle inte säga enkla att förutspå, men de har varit ganska förutsägbara historiskt. Kambi, precis tvärt emot. Men där har du ju helt, å andra sidan, en väldigt utbombad aktie som det ligger väldigt låga förväntningar på, tror vi. Och jag tror att om det är så att man tittar lite under huven på Kambi så finns det en väldigt, väldigt bra risk-reward i den här aktien. Men det kommer också med en betydligt högre risk än vad det gör i exempelvis Evolution om du bara kollar liksom rent på kassaflödena. Men du får ju givetvis också ha den här liksom risken på den regulatoriska risken Evolution som du hela tiden behöver ha i åtanke. Men vi argumenterar då för att den är mer än inprisad i aktien då.
Mm. Hörrni, det där får bli slutordet. Vi har mjölkat ur en timme ur er båda. Stort tack Petter och Oskar för att ni var här. Stort tack för att ni också har tittat. Ett säkert bett i alla fall att Börsmorgon är tillbaka igen imorgon bitti. Så också Börskoll senare i eftermiddag. Då tar vi oss an den amerikanska inflationen. Missa inte den som vi brukar på två.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.